Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen.
Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 167 av podden Ålands Handel. Jag som sitter och pratar här heter Fredrik Rosenqvist. Och innan vi börjar med podden så har vi ett meddelande från vår samarbetspartner AJ Produkter i Mariehamn. Om du är sugen på en ny kontorstol, ett bättre skrivbord, ta i så fall kontakt. AJ Produkter har allt för kontoret, lagret och industrin. Surfa in på ajprodukter.se, hitta det du behöver och sen mejla beställningen till info@balticprodukter.ax. De levererar allting fraktfritt till Åland och det bästa av allt. När du mailar dem, skriv i mail att du har hört den här reklamen i podden Ålands Handel så får du 5% rabatt på hela beställningen. Så AJ Produkter, smarta lösningar för din arbetsplats. Och vi skriver med allt det här, mailadresser och rabattkoder och sånt i avsnittsbeskrivningen. Så det är bara att surfa in där ifall ni behöver nya kontorsmöbler. Hur är det med dig, Jörgen? Behöver du nya kontorsmöbler?
Ständigt och jämt. Det är sånt som man aldrig får för mycket av egentligen. Det kallas tillväxt och utveckling.
Ja, är det ganska bra med åtminstone bra kontorsmöbler när man sitter där 7-8 timmar om dagen. Om man sitter illa så då märks det sen.
Tycker man märker direkt skillnad. Alltså.
När man har nått en respektabel ålder av över 40 så
börjar då det spela roll. Då saker. Då kräver det nya möbler.
Ja. Bra. Ni märker som sagt att Jörgen Pettersson är med mig idag. Sitter skönt insjunken i en stilig soffa. Och bredvid sig har han Hannes Byskata från Andelsbanken där du är placeringschef. Stämmer det?
Det stämmer bra det.
Välkommen.
Tack ska du ha.
Hur är läget med dig? Ryggen i skick och
ja, allting. Men det tycker jag.
Ja?
Spänd in för julen. Vad ska julgubben komma
Får med? Får man vara lite åländskt nyfiken här. Kan alla som heter Byskata spela fotboll på toppnivå?
Jag ska väl inte skryta så mycket om mina egna kunskaper, men det där...
Det är ett känt fotbollsnamn.
Det, så är det, och många brukar fråga att om jag är släkt med Patrik Byskata som spelade här för x antal år sedan. Och det finns faktiskt två släkten Byskata, så det där... Jag är inte släkt med Patrik, men däremot har jag pojken som spelar i IFK.
Okej.
Okay.
Hur gammal är han?
Han är liksom, han fyller till 14 nu.
Okej, så nu, det börjar bli dags nu att breaka och få lite samtal från agenter och sånt.
Ja, precis. Ah, ja. En egen loge på Santiago Bernabeu. Okay. Eller något.
Ja. Det finns ju också, jag känner en som heter Ingman på Åland och frågar henne, är du släkt med Glass Ingman-släkten? Och nej, det finns två släkter där också.
Just det.
Så det finns två av allt. Samma sak med Rosenqvist på Åland, det finns två släkter där. Jag tillhör den som är lite mindre till numerären.
Just det.
Ja. Petterssoner finns det desto fler kanske.
Det finns en himmelens massa sådana.
Är du släkt med Joel Pettersson?
Nej, det tror jag inte. Bara knäpp i linne på alla andra sätt, men inte formell mening. Men jag läst faktiskt någonstans att om man går tillbaka till släktträd så behöver man bara gå 6 generationer så är vi ungefär alla brorsa med Shakespeare.
Varför just Shakespeare? Han har väldigt många barn.
Nej, för att han är hemskt känd.
Okay.
Man vill mena med att alla är egentligen släkt med varandra. Man behöver inte gå så hemskt långt tillbaka i tiden. Och med den insikten så då kan man chilla lite med släktutredningar och grejer.
Vi kan ju säga att vi spelar in det här, vad är det för datum idag? 20 december?
Det är den 20 december, ja.
Det är nästan årets mörkaste dag.
Den är idag, kan hända. Rent
eller brukar det vara 21?
Det är du som är matematikern, inte jag.
Ja. Den här podden släpps förmodligen i januari någon gång kanske?
Första veckan i januari faktiskt.
Mm, så du vet det, Hannes.
Just det.
Så vi gör en framtidsspaning från historien. Mm. Tillbaka
så vi är inte spända på vad julgubben ska komma med, utan vi är glada över vad han har kommit med. Fast vi vet ju inte det här nu riktigt. Så att, lite snurrigt.
Närmare tillbaka i framtiden än så här kommer du aldrig.
Nej.
Ja, nu är vi på metafysik för idag. Vi ska ju förstås prata placeringen där vi har en placeringschef här. Jag tänkte att vi ska börja lite grann med din bakgrund, Hannes. Hur länge har du jobbat med placeringar och inom bank just? Är det himla länge eller har du precis börjat?
Nej, nu har det blivit några år nu att det där. Sen 2005 egentligen så snöade jag in mig på kapitalmarknaden.
Okej.
Okay. Och då började jag på Ålandsbanken i kapitalmarknads back office. Och så var jag där i ett drygt år och sen började jag på aktiemäkleri där och här i Mariehamn och det där. var där en tid och sen var en kort tid utanför som trader. Och sen har jag varit på Kroski, på kapitalmarknadssidan där, och sen har jag varit en tid som mäklare i Helsingfors. Ålandsbanken hade ett eget aktiemäklare i Helsingfors med egen analysenhet där en tid. Så där var jag också. Och så har jag varit projektledare på kapitalmarknadsprogram mera. Men sen saknar jag nu de här kunderna och marknaden. Så det där, sen 10 år tillbaka har jag varit på Andelsbanken och jobbat med placeringar och direkt kundkontakt igen då.
Bara 10 år? Det känns som att du varit på Andelsbanken längre, men ja. Tiden går långsamt. Du sa att du var utanför som trader ett tag. Alltså jobbade du som daytrader, satt du hemma?
Och... Nej, jag var tillsammans med en annan då. Men det där... Det var lite väl spännande tider då, det var finanskris.
Det var 2007-2008?
Ja, 2009 där, och 2008 och 2009. Okay. Det var spännande dagar och stora intraday-rörelser på DAXen och så vidare.
Jag såg att du gick hit, du kom inte hit i en Bentley. Så ska man dra slutsatsen att det inte gick så bra med den här tradingen?
Nej, så är det.
Ja. Vad var det som fick dig att fastna för just den här biten?
Jag tycker det är intressant att försöka göra de här kopplingarna och försöka se liksom sambanden och hitta liksom, försöka förutspå att vad som kommer att hända. Det tycker jag är intressant. Sen var det liksom att tillfället gavs och sen är det liksom, jag tycker att det är fascinerande och det tilltalar mig väldigt mycket att man blir ju aldrig fullärd. Att det kan vara en helt, liksom man börjar på ett tomt bord nästa dag, att det har hänt någonting omvälvande som ingen hade räknat med. Och det tycker jag är väldigt spännande.
Har du lyckats förutspå framtiden?
Ja, men,
vilken är din...
Nu tycker jag att ibland så lyckas man väldigt väl. Men sen är det ju så där att marknaden aldrig liksom, reagera på samma sätt eller lika snabbt som man själv hoppas, så att det kräver ju lite tålamod då,
ofta. Det är ju ofta så här svårt, för även om man kan förutsäga framtiden, säger du att man förutsåg att vi skulle få hög inflation, det räcker ju inte med det, man måste ju också komma fram till okej, vad betyder det, vad kommer att hända då?
Precis.
Och det blir ju lätt väldigt komplext det där, när liksom ekonomin består av 7 miljarder människor som agerar inte alltid helt rationellt sådär.
Nej, men så är det, och liksom marknadens fokus också, att det där, det händer säg 5 olika saker på en gång och liksom skulle de reagera på den ena saken så skulle det bli en annan reaktion på börsen, men istället så just för den dagen så då är det någon annan nyhet som väger tyngre.
Och den här marknaden med stort M, den har ju en tendens att bara kunna fokusera på en sak i taget. Det är så här, ja men nu är det som gäller och nu struntar vi allt annat liksom.
Ja, men lite så är det.
Ja.
Alla säger att marknaden alltid har rätt, jag tycker börjar nästan tro att den alltid har fel. Ja. Det är antingen eller i alla fall.
Men jag tror, jag skulle nog säga att den har ofta väldigt rätt. Att till exempel med pandemin så var ju marknaden väldigt tidig med att förstå att det här kommer inte att innebära jordens slut. Man fick ju en väldigt tidig börsuppgång där.
Ja, men så är det. Så. Och... Fast det fanns en kort tid där man trodde att marknaden trodde att det skulle vara världens slut.
Jo, men så var det ju. De visste ju inte, men ja. Yes, jag tänkte att vi skulle ta lite grann, man har ju hyfsad koll på Andelsbanken på Åland, i synnerhet om man är kund där, men ni tillhör ju då OP-gruppen, så jag är lite nyfiken på hur ser liksom er placeringsverksamhet ut? Dels tänker jag på Andelsbanken, men sen också hela den grupp som ni är en del av, vad har ni för placeringsverksamhet och produkter och allt det där, hur skulle du beskriva det?
Ja, men... Vi har en väldigt bred liksom ett brett produktsortiment, så att man kan få tag på det mesta, och liksom det är ju det som är vår styrka, att ensamma så skulle vi inte kunna erbjuda liksom de här analysenheterna som vi har centralt till exempel, att via oss och till exempel då, liksom den här mobilbank och alla elektroniska möjligheter, så skulle det bli väldigt dyrt för oss om vi skulle vara en ensam bank här på Åland. Så det är ju vår styrka att vi kan erbjuda då via mobilen handel med de flesta typer av produkter. Och jag tycker att vi har ett brett sortiment. Det finns allt liksom. Man får tag på de flesta marknader. Västmarknader och liksom, är det någonting mer exotiskt så får man åtminstone tag via mäklare i de allra flesta fall och så vidare. Att det är vår styrka att vi har den där stora centralen i ryggen då.
Och i ett finst sammanhang så är OP-gruppen ändå ganska stora i den placeringen. Det känns som att ni täcker ganska många bolag, det kommer liksom analyser hela tiden och ni har ganska många egna fonder. Och liksom,
det har vi.
Ja. Ja, vi kommer tillbaka till det mer sen. Jag tänkte vi ska börja i den stora världen och sen går vi ner till Åland och Andelsbanken sen. Men allmänt börsåret, som nu då är slut, fast det inte är det.
Ja, precis.
Vi har några dagar kvar. Men vad har du för allmänna tankar om börsåret som gick och kanske vart vi är på väg nu? Sådär.
No, det har ju varit, alltså, det har ju varit lite utmanande det här året eftersom vi då har liksom haft i vetskap om att räntorna kommer att stiga under första halvan, ja, ända hela vägen till september då. Så att det har väl lite dämpat den här liksom aktiviteten på börsen, att varför köpa idag när det kan vara ännu billigare imorgon. Så det där, det har varit väl utmanande, och framförallt som på rådgivarsidan att liksom...
Eller kunder har varit lite försiktiga? Eller?
Man har varit lite försiktigare, man har varit lite avvaktande, det ska väl vara påstå. Och, men annars har det ju liksom globalt sett har det varit en bra utveckling. I USA har vi sett lite återhämtning då efter fjolårets eller 2022s utveckling som var väldigt svag.
Mm.
Så där har vi ju sett en kraftig återhämtning och framförallt då på Nasdaq-börsen.
Mm.
Men där igen då är det väl förstås ett fåtal bolag som har drivit den utvecklingen i stor utsträckning.
Mm.
Får jag fråga en sak, Fredrik, nu när det kommer till räntor och sakerna? Nu har två med mig som begriper sådana här. Nu säger du att man visste redan från början att räntorna skulle stiga rätt mycket under det här året som har gått. Och ändå så ser vi centralbanker som inte är så bra på att riva av plåster snabbt. Utan de gör jättesmå justeringar, fast gör det många gånger istället.
Ja.
Vad är problemet med att man skulle vara djärv och ta ett större steg direkt? För nu går man in i någonting som man vet att kommer att hända, men man åtgärdar det genom att på något sätt dra ut på plågan istället för att
göra en... Jag tror att en stor orsak till det är att liksom de här effekterna av räntehöjningarna kommer med sån fördröjning att därför blir man lite orolig att, liksom att höjer vi idag så kanske vi ser effekterna först om ett halvår eller ännu längre fram.
Sen höjde man ju, det var ju flera gånger man höjde med, alltså gjorde dubbelhöjningar med,
ja.
Man höjde med 0,5 istället för 0,25. Sen det är väl lite grann som att salta maten. Man saltar lite och så smakar man, okej, nej men det behövs lite mer. Man visste antagligen att man skulle behöva lite mer från början. Men om man saltar för mycket, då är det jobbigt sen.
Ja, och lite, man köper sig lite liksom tid då på sätt och vis att titta att vad ändrar i samhället där fram till nästa räntemöte istället.
Sen hade vi, var väl ingen hade någon aning om hur högt man skulle behöva höja räntorna.
Nej.
Det var bara för någon månad sedan som pratade vissa om att kanske de måste upp till 7%. Men nu verkar det som att det här har räckt då. Att man nu kommer börja sänka nästa år istället.
Så. Det är en lite filosofisk fråga där. Jag ska bara stanna jättekort vid den. Men när du har med en sjöolycka att göra och du har passagerare i nöd ute på havet, så skickar du hellre 100 helikoptrar än 90. Du tar i allt vad det går, bara för att det är alltid lätt att backa, men det är svårt att öka när man är mitt i det. Men när det gäller räntehöjningar så gör man tvärtom.
Ja, men det kan vara så här, jo, men för mycket kan göra enorm skada.
Jag tror det att liksom, om man förväntar sig på marknaden en viss liksom, säg 25 punkters höjning av styrräntan och sen kommer centralbanken att höja med 25 punkter.
Så 500 punkter.
Marknaden blir ju liksom nervös att vad vet de som inte vi vet? Liksom, att,
det ska ju skada liksom förtroendet för all framtid, eller inte all framtid men för väldigt länge. Så att, ja. Jag tänkte tillbaks, vi hade en podd med en annan väldigt smart aktieperson för ett år sedan, och då pratade vi om det här att man då såg man ju framför sig ett ganska svagt börsår i år.
Ja.
Det skulle vara ett svagt första halvår, sen skulle det börja återhämta sig. Man fick ju i princip tvärtom egentligen.
Ja.
Om vi pratar USA, vilken man ofta pratar om, så är det ju upp 20% och sånt ungefär.
Ja.
Vad var det som, vi har fått jättehöga räntor och det känns som dåliga tider och ändå har börsen klara dagar. Hur ska man förstå det här som vanlig död? Liksom?
Jag tror att när det gäller USA så har man liksom tänkt sig att de här makroutvecklingen, arbetslöshet och så vidare skulle ha utvecklat sig sämre än vad den har gjort. Att det har kommit starkare siffror där under året än vad som var förväntat, och det har väl hjälpt till där. Sen har vi då sett att det här, okej, det har varit mycket förhoppningar, AI och annat drivet där som har liksom hjälpt till börsens utveckling.
Mm.
Att kanske den där profetian stämde bättre överens med finska börsens utveckling, ja, just det. Under det här fjolåret, om vi nu är på nästa års sida. Den är...
Ja, för finska börsen är en av de sämsta i världen kanske.
Ja, men det ska jag säga. Ja. Det är bara Finland och Hongkong som liksom har negativ utveckling på några av de här västbörserna. Hittills så det där.
Och Hongkong kan man ju förstå, ja. För de tillhör ju Kina som går bananas.
Precis.
Liksom. Men Finland, varför går det så dåligt på börsen i Finland?
Det finns liksom enstaka bolag som förklarar liksom en stor del av det. Till exempel då Fortum som hade då tidigare under åren lite problematiskt då och med Juniper-ägande och allt annat som fanns då.
Det var inga bara lite problematiskt.
Nej, det var väldigt, ja, man blödde väldigt mycket pengar där. Ja. Men även andra bolag, liksom Neste som var väldigt, vad heter det, ärliga i sina utsikter för marknaden för förnybara bränslen och förutsåg att 2025 till 2027 så kommer det tillfälligt att finnas ett överutbud av förnybara bränslen och aktien föll med kraftigt den dagen bara på deras egna prognos. Men det finns liksom vissa enstaka bolag som förklarade en stor del, men sen också såg vi i våras att när det var lite osäkerhet om ekonomins utveckling framöver så var det många utländska placerare som sålde av i Finland. Mm. Att när liksom utsikterna försvagas så väljer man att sälja av på de här mera, ska vi säga, perifera eller liksom marknaden är längre bort hemifrån.
Annars har man ju sett att Sverige har gått bra i år.
Ja, men så är det. Ja.
Som också är en perifer marknad och ännu inte med i NATO. Man tycker ju att Sverige borde ha någon sorts NATO. Utanför NATO-rabatten nu.
Ja, det kan vara. Men sen förstås har de ju kanske varit lite intressanta, mycket liksom exportbolag, svag krona och så vidare. Så att det kan väl förklara en del av det.
Mm.
Du sa att AI drev börsutveckling.
Den har nog liksom, där har vi ju sett stark utveckling för AI-relaterade bolag.
Aha, precis. AI, alltså de som håller på med det, så de precis. Är intressanta bland köparna.
Absolut, ja. Absolut. Stor spekulation där.
Ja, det är ju en sån här, det är inte en svart svan för vi vet ju om den, men man spekulerar väl i vad kommer det här att innebära för deras ekonomins tillväxt överlag med AI och sen för de här bolagen. Nvidia precis. Som säljer alla chips som behövs till AI och Microsoft som sådär. Mm.
Bär AI-grejen, bär den spår av den tidiga för jättelänge sedan, internetbubblan och fastighetsbubblor och sånt där man köper saker för att man tror att det här låter coolt och det kan vara någonting utan att egentligen begripa så hemskt mycket av det?
No, absolut finns det ju delar av den, att vi vet ju inte allt hur mycket det kan hjälpa oss i framtiden, att så länge vi inte vet så är ju möjligheterna ändlösa.
Ja. Det finns ju sådana tjänster som de analyserar ju vad vd säger på sina investerare, alltså när de presenterar sina resultat och hur ofta man nämner AI. Det har ju exploderat i år, alla nämner AI. Det spelar ingen roll vad man gör liksom. Ja. Alltså inlagda gurkor. Någon nämner att man har AI med någonstans liksom. Så det är ju en likhet med den här internet.com-bubblan, att där var det ju alla, det var liksom .com, det var internet i allt. Fast
vi
man, liksom,
satsar, vi funderar på att det går tungt in på internet.
Man hade typ så här, skaffa en e-post på Hotmail, då var det så här, ja, vi är en internetföretag liksom. Vi måste ju prata sen slutet av oktober. Vi har ju haft ett everything rally som man säger, allt har gått upp. Alltså det, man kanske hittar någonting som inte har gjort det, men det är guld och det är obligationer och det är alla aktier av alla slag. Och ju sämre aktier desto bättre. De har gått upp mest av allt liksom.
Ja.
Vad tror du att det här beror på att vi har?
No, det beror på egentligen, tycker jag, liksom att då fick vi bekräftat då från centralbankshåll att nu är det liksom räntorna har toppat. Och sen efter det så har vi ju nu senast fått bekräftat att de kommer att komma ner mer än tidigare aviserat. Så att det här har väl drivit på liksom. Personligen tycker jag inte att marknaden ännu har haft så mycket fokus på nästa år, utan det har nog mer varit liksom just det här att räntorna har toppat. Ur den aspekten så tycker jag att det finns liksom möjligheter att börsen kan ha en bra utveckling med förväntningarna att räntorna kommer ner. Och kommer ner mer än vad vi väntar oss för bara 2 veckor sedan.
Att Jerome Powell, USAs centralbankschef, han sa att vi ska sänka räntan 3 gånger nästa år. Och då sa börsen, de kommer att sänka 6.
Ja, men lite så är det.
Det är så alla förväntar sig nu.
Ja, och marknaden förväntar sig att de kommer att göra det liksom tidigare också än vad centralbanken idag säger. Men det är lite också så att centralbankerna är lite så här som sträng lärarinna och försöka mana liksom placerarna att ta det lugnt nu, att vi kan nog fortfarande liksom ändra oss.
Varför är sänkta räntor och låga räntor så himla bra för aktier?
Ja, men det är liksom att det där, det är liksom, då söker man den där bättre avkastningen där, att man är villig att ta den där risken istället för att ha dem på en säkrare placering med
på ett fast räntekonto på Andelsbanken.
Ja, men precis.
Ja.
Även om det är bra. men det är liksom den där riskviljan ökar, för att då är man villig att jaga den där bättre avkastningen.
Ja. Påverkar det här kunder? Jag menar, i början av våren när allting så mörkt ut så sa du att de var ganska passiva. Är alla så här, oh, har de FOMO nu och nu vill de mitt i allt börja köpa igen när det har blivit dyrare? Är det så illa, tänkte jag säga? Men...
No, i allmänhet liksom, vanligtvis så ju längre det går uppåt så desto fler vaknar då liksom
och
blir intresserade av placering.
Ja.
Och vill liksom aktivt söka. Så är det lite, och det är väl lite mänskligt att kanske att man lite har det där lämmeltåget där också.
Mm.
Att det där, när man ser att...
När det egentligen var så att det var de två första veckorna i oktober man borde ha kommit in till dig och sagt att
ja, men
nu jäklar har jag en stor påse pengar här.
nu finns det fortfarande bra möjligheter, tycker jag. Alltså.
Det där är en bra fråga, för i oktober då så måste det ha varit några som du ringde och sa att hörni, nu börjar det bli dags att... Funkar det så? Är det Mohammed som måste komma till Berge, eller är det Berge som tar kontakt med Mohammed?
Nej, men alltså i de här tjänsterna som vi erbjuder så är vi ju väldigt aktiva, proaktiva. Nej, det. Och det där ringer och är och liksom ger förslag. Sen är det ju förstås upp till hur riskvillig man är. Men jag tyckte liksom att då när räntorna hade toppat så blev det ju också intressant att titta liksom på de här ränteplaceringar också liksom i företagslån. Att det där, om vi har ett kommande år där vi har räntor som är på väg neråt, så är de ju helt klart väldigt intressanta också som avkastnings...
Ja, det var väl det som var dilemmat där i oktober. Man ville köpa allt.
Ja,
för allting så billigt och bra ut.
Ja.
Så man har ju inte oändligt med pengar.
Nej, det brukar vara problem med det.
Men det finns alltså några av dina kunder som är rätt nöjda idag för att de lyssnar på när Byskat har ringt och sa att nu kanske det börjar bli läget.
Ja, men det hoppas jag. Ja.
Det måste vara ganska skoj egentligen. Jag inser att det kan gå åt andra hållet också, men just den här gången så.
Jo, men det är ju bland det bästa det liksom, att få den bekräftelsen att man har gett bra råd.
Ja, nej, men om man köpte i oktober och har hållit fast i nu, så det är ju flera års avkastning man har fått på den tiden, så att det är, får man klappa sig själv på axeln lite. Om man pratar så här speciella tillgångsslag eller sektorer eller länder som har gått överraskande bra eller dåligt i år, är det något som har förvånat dig så här, att jaha, det här hade jag ingen aning om att det skulle gå så här? Eller så var det något som du sa att det här visste jag minsann att det skulle bli så här, fast det sticker ut?
Jag tycker att det finns vissa tillgångsslag som har gått svagare än väntat. Jag tycker att de här liksom banker överlag har ganska låg värdering.
Men det är alltid så.
Ja.
Alltså, det har ju varit så
att
20 år.
Visst, ja, precis. Ja, men så har det varit. Och vi hade ju lite tidigare då, men vi hade ju här i början av 2023 liksom lite bankfrossade globalt sett också, som inte hjälpte saken. Men liksom, nu har ju bankerna väldigt hög lönsamhet då, tack vare det här räntenet. Och det kanske toppar här i dagarna och börjar liksom bli svagare, men det är ju ändå fortfarande på väldigt höga nivåer mot vad vi är vana med från de senaste åren, så liksom nivåer.
Tidningarna i vart fall i Sverige har varit ganska fyllda av bankdirektörer som har förklarat varför det är nödvändigt att man måste ha jättehöga vinster just nu.
Mm.
Ja, men det är
debatten just... tilltar alltså. Den kommer ju med jämna mellanrum den. När har en bank tjänat tillräckligt?
Jag skulle väl säga liksom att det går ju i vågor och det där, lönsamheten kommer att bli svagare framöver, så att det där, sen vill jag väl påstå också att de här liksom kraven på banken, regleringen, den ökar hela tiden också, så att de här kostnaderna ökar ju väldigt kraftigt på den sidan för att man ska vara compliant, så att säga.
Mm. Sen, jag tar nog hellre situationen där banken tjänar jättemycket pengar än situationen där banken förlorar jättemycket pengar. Det har vi varit med på 90-talet, det var inte jättekul.
Ja.
Det blir dyrt för oss skattebetalare.
Mm. Ja, precis. Jag är ju också liksom lite rädd det här att man talar ofta om de här bankskatten från politikerhåll när det går bra för bankerna, men jag är ju lite rädd för det, att det är ändå liksom konsumenterna som betalar den i slutändan på något annat sätt, att därför är jag väl inte så där riktigt pro den lösningen.
Nej, man säger väl det, att det kommer ju överföras på konsumenterna i en tid när allting annat är jättedyrt.
Ja,
så
precis.
Kanske man borde välja ett annat tillfälle, om man nog ska ha en bankskatt. Jag tycker ju inte det själv. Men
ja.
Är det någon sektor som överraskar positivt och sådär, som tror det skulle gå dåligt men som gick bra?
Nej, jag tycker, förutom då AI som jag nog inte så riktigt liksom... Man skulle efterkloka man var att varför tänkte man inte på det?
Varför köpte man inte Nvidia?
För si så många år sedan, men så klokar man ju inte. Men jag tycker att liksom, någonting som har gått dåligt men som nu senast har börjat visa lite bättre tecken är ju telekom, och det tycker jag inte. Inte riktigt förstår varför. Men det där... Det finns ju potential om man blir av med surdegar i bolagen. Mm. Om Telia får sålt tv-sidan och så vidare.
Ja.
Så ser det ju helt klart ljusare ut.
De blev ju av med lite kostnader, Telia, när Niklas Wikegård nu går till Djurgården som sportlig ansvarig för hockeyn. Där försvinner ju liksom, han måste ju vara bäst betald i hela Sverige.
Ja.
Ja, det är bra, Jörgen.
Jag tycker att det här med Telekom, att de kan gå bra, det är en gåta för mig. Jag är ju så pass gammal att jag har varit med om på den tiden när det kostade en förmögenhet att ringa till Sverige.
Ja.
Och idag kan du ringa till Australien och det kostar dig ingenting.
Ja.
Och du kan få bild samtidigt. Jag är fortfarande lite fascinerad av det, måste jag säga.
Ja, men det är ju det. Liksom.
Och hur telebolag kan tjäna pengar överhuvudtaget, den är inte lätt.
Nej.
En sektor som överraskar mig negativt, tackar för att ni frågar, energi. Hade jag lite höga förväntningar på i år. Den har ju varit väldigt svag. Oljepriset är lågt och grön energi är på dekis, och det har inte gått bra den sektorn alls. Den är väl på ganska rejält på backe år, tror jag.
Ja.
Om man ser på energibolagen.
Mm. Historiskt så vill man inte veta hur lagar blir till, för det är genom skumma grejer. Man vill inte veta hur man lagar korv, och man begriper inte hur oljepris fungerar. Så har man sagt, och så har jag alltid tänkt att ju mer utbildade vi blir och ju klokare vi är, så borde man i vart fall kunna begripa det här med oljepris, eftersom marknaden vill egentligen inte ha olja, och därför så borde det småningom börja fasas ut. Men nu tycker jag det är svårare än någonsin att begripa hur det här fungerar.
Ja.
Priset borde vara högt just nu, och det är ju för sig högt på vissa bunkerslag, men nu är det ju märkligt det där.
Det är väl lite grann Kina kanske, att det går så himla dåligt där.
Det är de som ställer till med allting hela tiden.
Ja, allt är Kinas fel. De skapar pandemier.
Exakt.
Låser in Jack Ma. De vill inga ha oljan som vi producerar, eller vi Saudiarabien då. Men
det är väl lite det att och sen tror jag ju också liksom de här, när det har varit lite svaga utsikter på global ekonomisk tillväxt, så det påverkar väl lite också.
Mm.
Men vi får väl se nu liksom, att nu ska ju kinesiska staten börja stimulera lite igen och låna pengar och stimulera ekonomin, så får vi se om det får någon effekt.
De är på någon sorts charmoffensiv mot väst också.
Ja, det känns
lite
så.
Ja, lite så här ödmjuka och vill ha lite ekonomiskt utbyte. Så
när Kinas centralbankschef vaknar och tänker idag kör vi 0,25 plus, då hela världen bara rycker till med en gång.
Ja. Ett nyord för hösten som jag har upplevt, ett nyord. Tidigare pratade man ju om FANG-aktier. Det var Facebook och Amazon. Nu har man ju börjat prata om The Magnificent Seven.
Ja.
Jag vet inte när man börjar med det, men det känns som ganska nyligen.
Ja, och det, men det kan väl vara under året.
Ja, man bytte ut det här FANG till Magnificent Seven. Och det är de här stora amerikanska aktierna. Vad är det? Apple och Nvidia och Alphabet och Amazon och Facebook och vilka det nu är.
Ja.
Alltså bara IT-aktier.
Bara IT-aktier plus Tesla, som ju är ett bilföretag då egentligen. De kanske hävdar att de har ju också lite AI och sånt, men de här har ju gått otroligt bra i år.
Det har de gjort, ja.
Så ska man vara nervös över det här? För många, inklusive mig själv, har ju ganska mycket av mina pengar i globala indexfonder.
Ja.
Och de här Magnificent Seven utgör ju en väldigt stor del av det här nu. Tänk om det går dåligt för dem.
Ja, men
sitter
precis.
Man där då på pottarna?
Ja, men det tycker jag nog att man ska ta i beaktande i alla fall. Liksom att det där, de står ofta för en väldigt stor del, och liksom man kan ha en global... indexfond som ändå består till största delen av just de här bolagen.
Ja, man tror liksom, att den är så global, alla världens aktier. Ja, men sen egentligen har man 7 bolag som utgör en, jag vet inte hur många procent.
Amerikanska börsen, ja.
Som sysslar med liknande saker, typ sådär.
Ja, men så är det. Alltså, det finns ju liksom i dagens värld så kan man ju få liksom ETF-er också om man vill ha liksom, undvika det där tyngden från de här enstaka bolagen. Så jo, finns det finns de här liksom vägda,
ja, vägda equal fonder. Weight.
Ja, men precis.
Så här S&P 500, om man tar en equal weight, då har man liksom alla de här 500 bolagen, det här indexet, utgör en lika stor del av fonden.
Ja.
Skitsmart.
Ja, men det tycker jag att man kan ta i beaktande. För jag brukar nog säga åt kunden att tar du den här liksom fonden, så observerar du att IT står för 25% eller vad det kan vara liksom, att det kan påverka om det kommer några större förändringar. Så att man ska nog vara medveten om det, men sen kan man ju alltid ta medvetna risker också och tycka att det är bra.
Det är intressant om de heter The Magnificent Seven now. För man har ju tidigare haft de 6 stora majors inom energisektorn som har varit de som har styrt och ställt allting egentligen. Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, Total och ConocoPhillips. Nu har jag verkligen ingen aning om det här, men är de tillsammans fortfarande större än The Magnificent Seven? Eller har Magnificent Seven åkt ifrån på ett sätt? Och varför är det nu 7 mot tidigare 6? Blir nästa The Eight Glorious någon gång i framtiden?
Det kan det mycket väl bli liksom 8 eller 9 eller vad det blir. Men det där, de här teknologibolagen är nog betydligt större.
Marknadsvärdet på dem, alltså börsvärdet, är ju enormt mycket större. Däremot kassaflöde så är ju fortfarande Saudi Aramco har väl högst kassaflöde i hela världen. Alltså de tjänar mest pengar, uttryckt på ren bondsvenska. Alltså Saudi Arabiens oljebolag. Och Exxon, de hade väl i fjol hade de väl jättemycket pengar som forsade in. Men de här amerikanska techbolagen, de tjänar också väldigt mycket pengar.
Ja.
Och man ser ju sån här, om det fortsätter som nu så kommer de ju att vara de nya oljebolagen om några år. Det kommer
det är
att vara
stor
skillnad in pengar.
Alltså the majors, de säljer olja som gör att vi håller oss varma i rörelse. Och de här IT-bolagen säljer, ja, vad säljer de?
Ja, det är ganska
reklam, ganska mycket. Ja.
Och sen alltså molntjänster. Vi jobbar ju i molnen de flesta av oss, så att om de skulle lägga ner så skulle jag skulle bli väldigt ledsen, för min kommande bok skulle ju helt utraderas om Google lade ner sin molnverksamhet och raderar allt. Så det skulle påverka mig mer än om jag inte ska ha bensin, tror jag. I alla fall emotionellt. Ja.
Det är intressant alltså.
Det har ju tidigare i historien. Vad hette de? Nifty 50s. Vad kallar man dem för? Det var ju för, var det på 70-talet? Jag vet inte.
Ja.
När man hade såna här stora amerikanska bolag som man såg. De här kommer ju alltid att vara världens mest bästa högst värderade bolag. Och sen gick det riktigt på skit för dem. Så att så här Disney och Kodak och sådana.
Ja.
Ja, ja. Vi måste blicka framåt också. Vad tror du om 2024? Vilka tillgångar ska man vara i då? Du får komma tillbaka med ett år och stå till svars sen.
Nej, men som jag liksom sa, jag tycker att bankerna kan fortfarande vara intressanta framöver, att det där liksom värderingsmässigt hoppas jag väl att våren ska liksom ge lite mera cred åt bolagen, att värderingarna ska kunna stiga fram till dividenderna i alla fall. Sen kan man ju alltid överväga att liksom vill man ha hoppa av innan dividenden och köpa tillbaka på hösten. Men jag tror att direktavkastningarna från bankerna kommer att vara bra, väldigt, väldigt bra de här kommande åren också. Sen liksom med de här förväntningarna på fallande räntor och sänkta styrräntor från centralbankerna, så tycker jag att liksom tala för risktagning längre fram. Och det finns en bra chans att de här tillväxtbolagen som har fått mycket stryk i ränteuppgången kan bli intressanta igen när centralbankerna börjar agera.
Så då får man börja köpa såna här roliga, inte gubbaktier, utan sådana som skickar upp rymdraketer och gör spännande tekniker och sånt som Jörgen hatar.
Ja, jag precis.
Jag tror ju på det här
kan man ta massvis med risk.
Ja, men om jag bara får kort fråga lite om sjöfarten, för det är en sån här bransch som är, det är ändå en rätt tydlig barometer på hur det går i världsekonomin, eftersom den står för så stor del av transporterna. Nu har varvspriserna varit rätt höga rätt länge faktiskt, men det har inte byggts jättemycket nya fartyg. Jo, kryssningsfartyg och lite tanker och sånt här. Men ser du att, för där har man tvekat eftersom man inte vet vad framtidens drivmedel vill bli.
Ja, jag tror att det kan vara lite avvaktande fortfarande, kanske också lite som privatkundare med liksom bilar, att vad ska man välja för det där energi, eller liksom ska det vara elbil eller ska det vara hybrid eller bränsle. Så att det tror jag att kan fortsätta. Nu får vi ju se då förstås vad gäller liksom transportbranschen då, att hur länge undviker man Suezkanalen, och det skapar ju förstås lite mera efterfrågan säkert när det tar längre tid att transportera mellan Asien och Europa bland annat.
Mm. Tror du på att räntorna och inflationen fortsätter falla 2024?
Det tror jag.
Ja.
Inflationen får vi väl säga, liksom, det kommer säkert att gå lite
upp och ner
mm. och beroende på hur det här, hur kallt det blir vädermässigt.
Se hur mycket oljan kostar det som det handlar om sist och slutligen.
Ja, men lite det också, att det påverkar klart.
Det har man ju sett genom historien, att när man har haft en period av hög inflation, den faller ju sällan tillbaka och stannar låg, utan den svänger upp och ner ganska länge efteråt. Sådär, brukar man göra traditionellt. Men det behöver inte att göra det den här gången. Men.
Ja, jag tittar faktiskt liksom vad den här veckans liksom ränteprognos från vår ränteanalys och liksom, den har ju nog kommit ner också på bara en vecka liksom, i förväntningarna efter centralbankernas beslut. Att nu tittar man att om vi har ECBs styrränta idag på 4,5%, så tror man ju att den ska vara kring 3,5% i slutet av nästa år, eller 2024.
Hade vi suttit här för ett år sedan så hade vi varannan mening nämnt Ukraina och Ryssland och kriget som pågår där. Idag har vi inte nämnt den enda gången nu. Det säger en del om tiden.
Mm.
Kommer inte det att synas mera på marknaderna i år, tror du?
Det beror på vad som händer. Liksom. Jag tror inte att själva liksom kriget kommer att styra det, men säkerligen kommer det att styra liksom i slutet av 2024 när vi har presidentval i USA, att vem som blir vald.
Mm.
Så det kommer att styra och få konsekvenser för Ukraina-kriget, om förhoppningsvis är det avslutat före det, men det ser ju inte särskilt roligt ut i dagens läge.
Nej.
Det är ju ett val som kan handla om hela världen nästan.
Ja, absolut. Det är ju ett val att det där, ska vi gå från att, om det står mellan Trump och Biden, så är det liksom att ska vi gå från att USA är med ut i världen och liksom deltar, eller blir man mera inåtvända igen då, som man var tidigare.
Vi hoppas på en tredje kandidat. Det är Ålands handels officiella ställning i den här frågan. Ja. Vi tar sällan ställning, men i det här fallet.
I det här fallet har vi tagit tydlig ställning. Ja. Till och med två nya kandidater om sanningen ska fram.
Ja.
Ja.
För de här som är det är nog en rätt sorglig historia det här, att ett land som är världens främsta alltid lyckas ta fram dessa som presidentkandidater.
Ja, ja, men det kan jag hålla med om. Sen är det ju förstås väldigt lång tid kvar att de här primärvalen börjar i vår, så att det kan ju hända vad som helst här innan.
Mm.
Både liksom i och utanför domstolarna.
Mm. Tänker så här, jag tänker ju ganska enkelt ofta, man är ju en enkel människa. Jag tänker ju att när räntorna, när jag säger räntorna, börsen, pratar jag alltid om USA. Mm. Så jag tänker att de amerikanska långräntorna, de faller jättemycket nu, och de kommer säkert att fortsätta med det. Men någon sak som jag är lite orolig över är ju USAs budgetunderskott. Ligger du sömnlös om nätterna över det? För jag kan göra det ibland. Alltså de har ju jättestora underskott, och kommer de att kunna betala allt det här? Det här har man ju också pratat om i 100 år, känns det som. Men.
Så länge som vad heter det, ekonomiska systemet har förtroende för det. Så
länge
som
dollarn är världsvaluta, så ja, kan precis. Man göra hur de vill.
Så är det. Ja. Så är det, att liksom naggas den i kanten allt mer, så då blir det ju mera risk för att det någon gång i framtiden börjar tvivlas på att kan de betala tillbaka. Men man har inte haft någon fokus på det egentligen. Visst har det ju varit tidvis då att man har slagit i taket, i budgettaket där, och USA stängde ner för några år sedan i en par veckor, vill jag minnas, eller var det ännu längre. Men det där, det brukar ju alltid lösa sig till sist, bara de vardera parti får vad de vill.
Det löser sig alltid tills det inte löser sig. Men,
ja, men precis. Ja, ja. Ja, och då har vi ganska stora problem i så fall, vill jag påstå.
Ja, slutet på civilisationen. Nej, men inte så. Men det...
Alla länder är ju tungt belånade idag. Jag har ibland funderat, vem är det som lånar ut alla dessa pengar?
Jag, privatpersoner och stora institutioner och andra länder. Sen är det inte alla länder tungt belånade. Vissa länder har ju väldigt liten statsskuld. Sverige
är ganska liten, men alla har ju någon form.
USA och Japan har väldigt stora statsskulder. Italien och sådana. Men det varierar ju väldigt mycket från land till land. Där. Men det är ju ofta...
Har Ryssland statsskuld?
Det har de väl, va? Eller de är ju ett oljeland.
Ja.
man är inte så här jätteuppdaterad på rysk ekonomi. Det är inte så att man går och tittar på ryska aktier direkt.
Nej, och sen är det tveksamt liksom, åtminstone från internationella placerare att köpa ryska.
Man vill inte skylta med det. Ja, vi ska lansera en Rysslandsfond. Det är något som kanske inte jättemånga gör
nästa år. Det är lite dör för att just nu det kommer inte gå.
Har den ens öppnat börsen sen kriget inleddes?
Jo, den är nog öppen. Men liksom för inrikeshandel. För inrikes.
Okej. Okay. Hade jag en smart fråga men jag glömde bort den. Det var spännande spaningen där.
Kina, har de statsskuld?
Det har de säkert. Ja. De är ju traditionellt sett också väldigt stora köpare av amerikansk statsskuld.
Absolut, ja. Så är det. De största innehavare har de ju varit tidvis. Nu vet jag inte exakt hur det ser ut idag. Och mer.
Även Japan och sådana länder. Mm. Ja, det är ju sådär. Man lånar pengar av varandra. Det är ett himla hallå där.
Jag tror vi borde ta ett grepp om statsskulden.
Statsskulder, ja.
Det är rätt fascinerande alltså.
Ja. Timmes långt avsnitt om statsskulder, det skulle lyssnas på riktigt tusan det va?
Det skulle kunna bli det sämsta hittills.
Ja, det är det. Ja.
All right.
Yes. Lite Andelsbanken då, lovet vi ska komma till. Hur många fonder har ni, vet du det?
Jag vet ungefär liksom. Vi har ett 50-tal som liksom alla kunder kan placera i. Sen finns det vissa specialfonder då som vissa kundgrupper kan ta. Så att med alla de inräknade så är det närmare 60 fonder.
60 fonder?
Ja.
Behöver man så många, tänkte jag säga?
Ja, det kan man fråga sig.
Ja.
Det brukar ju vara lite liksom, ja men när de lanseras så tycker man att det behövs. Sen går det ju lite i vågor liksom att vad intresse finns för, vilken typ av fonder som det finns intresse för. Men jag tycker att man får bra möjlighet till spridning av placeringar och har man något specialintresse så finns det alternativ.
Många nya fonder kommer det i genomsnitt per år sådär. Kommer det alltid någon ny fond per år?
Ja men det ska jag nog säga att det kommer alltid någon ny och sen är det någon sammanslagning av andra. Att det brukar ske lite smått där nu. Att enstaka nya, nu har det väl varit lite på liksom nya indexfonder hade kommit de senaste åren, lite sån här förnybara eller hållbara placeringar, hållbara fonder hade kommit också. Mm. Senast här för en månad sedan så fick vi en ny hållbar fond.
Vad är det som styr då? Är det kunderna som vill ha en typ av fond och då skapar den? Eller tror ni att den här fonden kommer att prestera väldigt bra? Vi borde skapa den åt våra kunder eller någon sorts kombination av
det? Det kan vara en kombination där, men jag tror att det är också liksom att finns det för trender ute? Vad är liksom en placeringstrend?
Har ni en AI-fond?
Nej, det har vi inte ännu.
Kanske på kommande.
Ja, men det finns redan väldigt många AI-ETF för att välja mellan. Så att det finns nog liksom, man får nog tag på det också.
Och ETF är det alltså börshandlade fonder.
Så är det.
Sådana har ni inte. Det är väl,
vi erbjuder handel med dem. Ja. Att man köper dem via ofta tyska börsen då, till exempel.
Ja, de handlas i Tyskland i Europa.
Ja.
Av någon anledning. Som inte jag vet, men
Förr kunde man ju handla liksom amerikanska ETF-er också, men sen har då både finska och svenska finansinspektionen krävt att det där dokumenten ska finnas, basfakta ska finnas på liksom alla språk där, eller i Finland och på finska och svenska.
Jo, det är där blir jag så irriterad på. Man ser en jätteintressant amerikansk ETF, för utbudet där är mycket, mycket större än den här vill jag ha. Så bara, nej, du får inte köpa den här, Fredrik. För den finns inte beskriven en massa onödig fakta som inte behöver äta på finska.
Så är det.
Det är helt bakvänt. Det finns bara på engelska, Fredrik. Och du behärskar inte ett språk. Det måste finnas på finska för att du ska få köpa den här fonden. Jag kan ingen finska. Det är jättevakvänt.
Ja, men det är lite så här.
Lite så här storebrors samhälle som ska skydda mig mot mig själv. Typ, så
ja, men precis. Ja. Ja, men lite så är det.
Vad driver fondköparna? Har ni de fonderna som ger lite spänning i tillvaron? För köper du en aktie så är ju en del av själva upplevelsen att se om det går upp eller ner.
Ja.
Och ha någonting att skryta med vid kaffebordet.
Ja, men precis. Det är svårare förstås med en fond att du har en bredare portfölj. Men det är ju mera liksom, det finns ju lite geografiska, vad heter det, inriktningar på fonderna. Att tycker man att Indien är spännande så kan man ju få samma känsla genom att teckna i OP Indien. Nu är det Indien som är på farten. Eller?
Indien är spännande.
Ja, men den har haft en hyfsad utveckling faktiskt. Ja.
Men fondköpare är generellt sett lite mindre äventyrliga än rena aktieköpare.
Så är det, att du får inte heller den där nyttan av att en enskild innehav i fonden skulle stiga med 2000%. Så.
Nej. Så. Sen är det ju ofta så, jag gillar ju, jag gillar många olika typer av fonder och ETF, men om man till exempel då tror på, jag tror att de som kommer att tillverka, vad ska vi säga nu? Jag tror att flygbolag kommer att gå jättebra de närmaste 10 åren.
Ja.
Och liksom, om man tar ett flygbolag, då, vilket som helst, då, nu var flygbolaget skit då, till exempel. Men oftast är det så att en aktie går ungefär som alla andra aktier i samma sektor. Sådär. Mm. Att liksom oljebolag rör sig ihop, tillverkare av halvledare rör sig ihop och banker rör sig ihop. Det är sedan någon avviker jättemycket. Så därför kan det vara en idé att istället för att ta risken att köpa en enskild bank så köper man en ETF eller en fond som inriktar sig på banker.
Ja.
För då får man förmodligen exakt samma avkastning, men man slipper den här risken att någonting havererar. Sådär. Så att jag gillar ändå det sättet att angripa. Vilken är populäraste fond? Vilken har störst kapital?
Liksom? Största kapital så har nog liksom Amerika index faktiskt.
Okay.
Men sen är ju liksom en sån här blandfond som heter OP Moderat som är liksom 50-50 aktier och 50-50 räntor.
Okay.
Så den är också ganska stor. Sen är de ganska stora de här OP Euro som är en sån här penningmarknadsfond, alltså placeringar under ett år på räntemarknaden, mm-hmm. eller med under ett års löptid. Så den är väl, jag tror att den är stor på grund av att kanske många företag placerar överskottslikviditet där i den fonden.
Det är ingen som man tänker att det här kommer att gå 200% utan...
Nej, det gör man nog inte i den fonden. Ja. Men sen, och liksom, sen också de här lite längre räntorna, företagslån med hög vad heter det, kreditvärdighet, så den är också stor, liksom OP-företagslån heter den.
Okay.
Men det där var nog den här Amerika-indexet, titta att den är 2,7 miljarder finns det i den.
2,7 miljarder?
Ja.
Ja, men det var ju pengar det med.
Ja.
Ja, då börjar man tänka på hur mycket pengar 2,7 miljarder, jag blev helt snurrig här. Har du någon favoritfond bland de här fonderna som du tycker att är extra intressant? Sådär?
Jag tycker att just nu så tycker jag att den där liksom som ett alternativ, eller vill man sprida riskerna från aktier, så tycker jag att de här företagslån är intressanta.
Mm.
Just med liksom kan få hyfsad kupongränta på de här innehaven som man har från tidigare och sen få lite extra från eventuella räntenedgångar framöver. Så den är liksom inte någon sån här jättespännande och högavkastande, men man får en hyfsat bra avkastning.
Den riskjusterade avkastningen,
ja,
är bra.
Liksom. Ja, men den
tar,
är bra.
Tar lite
ja.
Risk, ja. Men får ganska bra avkastning. Och de kommer att gå bra om räntorna sjunker,
ja.
Gärna så mycket som möjligt, ja, och konjunkturen hålls bra. Det känns som en omöjlig kombination i för sig, men ja. Det är väl optimala sådär.
Ja, men med de här, åtminstone med hög kreditvärdighet, så är det ju, borde ju chansen för liksom betalningsinställningar att vara lägre i alla fall.
Ja, precis. De bolagen. Börjar gå i konkurs. Nej, ja. Det skulle vara himla tråkigt.
Mm. Men nu tycker jag liksom, det finns ju de här, ja, som jag nämnde då, OP-Indien, det tycker jag också är intressant att det där.
Mm.
Ska man liksom bli det nya Kina då?
Ja. Ja, man säger, man tror ju det. Mm. De har dessutom gått om Kina i befolkningsmängd.
Ja,
de är världens folkrikaste land nu för tiden.
Ja.
Flyttas mycket produktion dit och sånt, så att sen har de vissa andra problem i Indien.
Absolut.
Tydligen gillar de guld väldigt mycket i Indien. De är förtjusta i guld, så man tror att guldpriset kommer att gynnas av om Indien går bra också. Kan ni tänka på, ni som har guldhalsband hemma i byrålådan, har du det, Jörgen?
Nej, no, faktiskt.
Ja, det kan jag tänka mig att du har dina år som strandraggare där. Eller när du satt och spelade schack kanske på stranden. Gjorde man
i Indien.
I Indien, ja. Ja. Några aktier då som ni har, tänker att här kommer att bli en raket. Ni har ju bevakning på, vänta, hur många finska aktier? Många?
Ja, nu är det 60-tal det också säkert.
Ja, och ganska många utländska också.
Ja, man får tag på mer och mer liksom, från våra samarbetspartners.
Vad innebär bevakning på?
Ja, man sitter och analyserar den. Och
en analytiker som följer och liksom träffar bolaget och liksom gör sina beräkningar och prognoser.
Och sen säger han köp eller sälj eller behåll.
Ja, precis.
Så ni har ju en lång lista. Om man är kund och så här, så kan man ju säga lista liksom, vilka bolag så tycker man att analytikerna man borde köpa nu och hur stor potential har de. Och så här. Det är otroligt pedagogiskt och bra. Till saken, finns det några liksom?
Ja, absolut finns det ju alltid det.
Vad ska man köpa?
Ja, nej men alltså, jag tycker liksom generellt bara den här börs- eller liksom förväntade räntenedgångarna så borde hjälpa till där. Jag tycker nog att ännu i det här, liksom innan vi har sett faktiska räntesänkningar, så tycker jag att man kan hålla sig till bolag som är liksom lönsammare än idag och har bra dividend att vänta, eller höga direktavkastningsförväntningar.
Mm.
Och där finns ju många liksom i dagens läge. Mandatum har ju ganska bra direktavkastning. Åtminstone förväntningarna där.
Mm.
Man står på egna ben nu då efter delningen i höstas. Sen tycker jag liksom att sjunkande räntor borde ju också gynna aktiviteten på förmögenhetsförvaltningen, så det borde också kunna i förlängningen vara en bra sak.
Du hade säkert ingen aning om det här, men förra veckans gubbaktie var mandatum.
Mm.
Jag var lite sådär, jag tycker den är lite svår.
Ja. Den är ju lite, alltså det som är lite tråkigt är väl att den kanske inte är så sexy för internationella placerare heller.
Nej.
När man har verkstadsheten i Finland
nästan
ut. Ja, du berättade om den förra veckan, Fredrik. Det fick jag ju inte riktigt att rusa till.
Det var ju förra veckan, var någon månad sedan.
Att rusa till Hannes och säga köp. Det var inte riktigt så.
Nej, men
du beskrev den som en, det var en ganska kassäljning faktiskt av den.
Jaha, ja, det tror jag
den
fick.
Den andades rätt mycket tristess.
Ja, men det är ju så. Men det var typ så här 10% direktavkastning hade den då ungefär till det där priset. Så det, alltså det är ju... Ja. Man får en dividend som är 10% av inköpspriset. Hur ska man förklara det på ren bondsvenska? Nej, men mina gubbaktier, jag tar ju bara fram de som jag i grunden tycker är bra. Sen rangordnar jag de som jag tycker är bra liksom sådär, inbördes. Så att, de som inte kommer med i podden, de är skit.
Okej. Okay. Ja. Okay. Se fram emot dagens.
Ja. Sen ska vi gå in på det nu. Dagens gubbaktie.
Jaha.
Du kan få recensera den här.
Okay.
Det här tror jag är ett bolag som 99% av våra lyssnare har hört talas om. Åtminstone, eller kanske till och med använt en av deras produkter. Harvia.
Okay.
Har ni använt en Harvia-produkt någon gång?
Absolut. Det kanske man kan ha där hemma till och med.
Det har ni alla en Harvia hemma. En basispis
från Harvia. Jag har en på stugan i alla fall.
Jag har en, hade en hemma.
Du hade en hemma. Ja, just det, du har ju flyttat i äldreboende nu. Har de ingen Harvia i äldreboendet?
Det finns, men jag har inte varit nere och testat ännu.
Du har inte vågat, du förstår det inte på bokningssystemet.
Nej, exakt. Okay.
Ja. Nej, men Harvia är ju en de är världsledande inom tillverkning av bastuaggregat. Ja.
Större än Tyle.
Jo,
alltså de är... Det finns, och det vet vi finländare, att om man ska köpa en bastu så är det ju Harvia. Det är ju sen gammalt. Gissa hur gamla de är, ungefär.
100?
Ja, det är väl inte långt ifrån. 1950 grundades de, tror jag.
Okay.
Så vad blir det? 75. Drygt 70 år. Ja. De var ju privata rätt länge, familjeägda. Tills man, först blev man väl uppköpt av en var det Kapman kanske? Någon sån där private equity-firma. Och sen kom man in på börsen, det var inte så länge sedan. 2018 Nej. Kanske, något sånt?
Ja, inte har varit många år. Inte.
Nej. Så vad blir det? 2018 var det nu, 2023?
Fem
år bara.
Ja.
Så en nykomling, ett gammalt bolag men en nykomling.
Ja.
De köper ju upp väldigt många bolag.
Ja.
De köpte upp, jag tog någon lista här, Almost Heaven Saunas 2018.
Nästan i himlen, bastu.
Ja. Nästan i himlen. Jag vet inte vad som försiggår i de bastuerna, men ja. Tyska EOS Group, de gör också bastuspisar. Och sen Kirami Badtunnor.
Just
så
det.
De köper upp så här andra bastuspistillverkare och badtunnetillverkare och sånt. Ja, och man tjänar ju sina pengar då på att sälja bastuspisar, badtunnor, bastuinredning. Mm. Man gör väl hela bastu liksom, lösningar. Och sen också sådana aggregat till ångbastuar kanske. Som jag tycker är underskattade. Ångbastu, det är jätteskönt att bada.
Ja.
Man säljer jättemycket till Finland, Tyskland, övriga Europa och Nordamerika. Framöver då så hoppas man kunna växa i Nordamerika och höra på det här, Mellanöstern.
Ja.
Ser man som sin viktigaste tillväxtmarknad. Det är som att sälja bastu, spesa till någon i öknen. Hur gör man det? Men jag tänker det är lyxhotell där, då vill man bada bastu kanske.
Ja.
Ja.
Faktum är att det är när det är riktigt, riktigt varmt som det är skönast att bada bastu. För det justerar kroppstemperaturen på ett skönt sätt. Faktiskt,
det där har
en gång upplevt på riktigt i Albanien av alla ställen i hela världen. Det var så varmt att man inte stod ut.
Ja.
Men genom, och vi hade någon middag på kvällen som man skulle måste genomleda. Och för att klara det så går man in i bastun först och hettar upp sig så till den milda grad att man sen klarar en en kväll. Ja. Så bastu är egentligen det bästa som finns.
Det här borde hela världen förstå. Då ska Harvia bli nya Facebook. Men ja, vi kommer till det.
Och där ska vi ta med dem och så ska vi föreslå en liten kommission.
Ja. Nu ska vi gå igenom då. Vad gör det här intressant som en gubbaktie? Är det en gubbaktie? Bastu är bara ganska gubbigt kan vi tycka.
Jag har en spaning på det där. Eftersom när de kom in på börsen så låg de på kanske 20. Jag kommer inte ihåg exakt med den. Idag ligger de på ungefär 40. De har ungefär gått dubblerat. Men under pandemin så fyrdubblades de.
Ja, men det var väldigt många som köpte en bastuspec under pandemin, exakt, kan jag säga.
Och det var gubbar.
Ja, det var gubbar.
Det var med 100% säkert gubbar. Jo. Som tänkte att vad ska vi göra nu när vi bygger om bastu?
De köpte 100 trallvirke och bastuspecar. Och nu står de där med nya bastuspecar, en ny hund och en altan.
Och jättehöga elpriser.
Jättehöga elpriser, ja. Nej, men det ska vi gå igenom gubbigheten på den här aktien då. Den är väldigt förutsägbar. Alltså jag läste på om det här. Och det är tydligen så att en väldigt stor del av försäljningen från Harvia så består av att människor byter ut sina gamla bastuspecar mot nya.
Just det.
Och då kan man ju säga då att en privatperson byter ut ungefär vart 10-20 år. Hotellen i Dubai, de byter ut typ vartannat år, vart 50 år. Och sånt. Så man vet ju att folk som har en bastu, de kommer ju att köpa en ny. Om man en gång är där, så då liksom once you go sauna, you never go back. Ja. Marknaden i sig växer bara 5% per år. Det är inte jättemycket.
Nej, jag tror att det här är liksom... Jag tror att de försöker lite bredda sig. Och att det inte ska vara bastu, utan det ska vara lite mera kallas spa. Och spa, så kanske det inkluderar
med bastu. Med badtunnor och annat. Ja. Ja, för bastumarknaden i sig, den växer ganska lite. Det handlar mest om att byta ut nya, gamla bastuspecar mot andra. Och Harvia är ju redan så stora inom dem. Alltså det är den enda bastu som finns egentligen. Så att de kan ju ta marknadsandelar heller.
Är inte det där klassisk failure of success det? Man har en jättebra produkt i bastuspisar. Man tänker att vi borde bli spa. Man börjar med morgonrockar. Man slutar med bilar eftersom man ska åka fint till bastun. Och någonstans längs med vägen så förlorar man fokus.
Ja, det är ju risken.
Ja, men lite så är det. Lite så, det är lite som det här finska byggbolaget Lehtor som hade en jättebra idé, som jag tycker var en jättebra idé från början, att man bygger höghus, liksom moduler i en fabrik under tak och har ett centralt lager. Ja. Och så tycker man att, så tyckte de i något skede att ja, men vi ska börja med renoveringsbyggande också. Mm. Det ju, och det var liksom dödsdomen i förlängningen då, att svårt att få lönsamhet.
Ja. Alternativet är ju också så här dödtrist, om man säger bara vi ska bara göra våra bastuspecar som vi säljer främst i Finland och Tyskland. Och vi byter ut dem och den här marknaden växer 5% per år.
Ja.
Och sen betalar vi dividender och köper tillbaka aktier. Och det blir så här, ja... Det blir så tråkigt. Ja, det är ingen bolag som klarar av det här.
Nej.
Det kliar i fingrarna, men vi måste göra någonting nytt. Och det de gör nytt är att de köper upp bolag inom badtunnor, ångaggregat och bastuinredning och allt möjligt om man ska ge sig in på den här spa-branschen.
De borde lyssna på en av de stora redarna på Åland som i tiderna har uttryckt det som att det är faktiskt en konst att sitta stilla i båten också.
Ja, just det.
Det som är bra med den här då, det är att det jobbigt med bolag där det kan hända någonting som gör att den här branschen helt stöps om eller försvinner, typ som Kodak när digitalkameran kom. Det kommer inte komma någonting som är så bastubad. Kommer det hända någonting som gör att vi slutar bada bastu i Finland framförallt?
Nej. Men jag tror att liksom, har vi ett case i det att skulle man kunna få liksom bastun mera utbredd i andra länder, i övriga länder? Ja. Att kanske nog inte, alltså inte. Det är väl inte möjligt att få det i samma grad som i Finland att var allihopa har flera bastun varje familj. Men det där skulle man nu kunna få att liksom en 10% av övriga länders befolkning ska ha en bastu.
Och man trycker ju mycket på den där hälsoeffekten med bastubad och försöker se det in på det sättet. Och så, det är ju, vi finländare vet ju om hur jäkla bra det är. Så man borde ju, hela världen borde ju vara bastu egentligen.
Jo, så då ska man ju ha liksom en möjlig tillväxt nu. Och en väldigt stor tillväxt för ett bolag av Harvias storlek om man ska lyckas globalt.
Ja, för man är ju bäst på bastuaggregat. Mm. Alltså de är ju otroligt bra. De har ju vuxit nu de senaste 5 åren tror jag det var, så har man vuxit med 20% omsättningen per år i snitt. Och det är ju pandemin som drar upp det. Ja. Och vinsten har vuxit med 25%. Så att den, ja. Men,
hör, Harvia till de aktier som Hannes tipsar om när du ringer till dina kunder när du kommer tillbaks idag?
Ja, nej, det gör den väl kanske inte, om jag ska vara ärlig. Det är inget fel i sig i den att den... Jag tycker ju att den har förstås lidit av att folk har fått med mindre pengar över och liksom den här coronaboomen är bakom oss, att pengarna brände i fickan hos folk, och vad ska vi göra? Vi slipper inte någonstans. Ja, men vi bygger en altan eller, eller bastun kan
och nu bygger ingen någonting längre, för att det som energipriserna är höga.
Ja, men det är så. Så där tycker jag att det ser ju lovande ut i alla fall, att, att de här förhoppningarna om att köpkraften ökar sen under, under 2024 när, när räntorna faller tillbaka. Att det beror ju förstås på de som har lån, liksom, vad man har för bindningstid och hur snabbt det ändrar. Men liksom, sett över året så borde ju köpkraften
Jag vill minnas att, att ni, ni har analys på Halvia. Ni, jag tror att en analytiker brukar tycka att den är ganska dyr, den här aktien. Och det tycker jag med. Jag tycker den är alldeles för dyr just nu. I början av åren så kunde man få den för 17 euro. Nu står den typ i 27. Så det, det är alldeles för dyrt helt enkelt. Men,
du måste ju komma ihåg att det är skillnad på pris och värde. Och har vi är värt det?
Nej, men det, det är dyrt. Nej, men jag, jag tror inte att den här kommer att utvecklas bättre än börsen de kommande 10 åren. Inte det här priset. Sådär. Men det är ju ett otroligt fint bolag. Sådär.
Ja.
Men dyrt.
Men lyckas så, de med de här liksom nya marknader.
Ja, det är den här kittlande grejen liksom, att Indien kommer på att nej, men bastubad, det
är
blidkar våra elefantgudar, vad de tror på där. Liksom. Eller, att, man, att de verkligen lyckas växa globalt.
Ja. Så då, då kan det ju bli liksom,
Då kan de ju bli, då kan ju växa oändlighet då, i och med att de är så små idag. Så att, visst. Man är lite sådär, 3 av 5 gubbar får den.
Mahatma sauna skulle de kunna sälja det som. Nu har vi gett dem det också.
Ja, jag ångrar lite att jag inte köpte den i början av året faktiskt. Men det är en sån här halvgängsna grej. Man har ju sånt personligt... jag menar, mina favoritstunder under veckan när jag sitter och kastar vatten på min halvgängspis. Så man har ju sånt personligt band till de här produkterna. Så att, och de är väldigt bra. Mm. Det var veckans gubbaktie. Hur många gubbar gör du halvgäng av 5?
Ja, men jag tycker att det där 3 var ju riktigt bra.
Okej.
Okay. Ja.
Nej, men
då finns det ju gubbigare aktier då.
Jo, absolut. Den här är ju lite sådär hög tillväxt, har inte varit på börsen så länge, men andra sidan. Man gillar det här att det är en stabil bransch, att den kommer inte att försvinna bastubanan åtminstone inte i Finland. Men, och sen den här lilla kryddan att kanske den börjar bada bastu i resten av världen. När de har varit på Burj Khalifa i Dubai och sett.
Jag tror inte att det är otänkbart eftersom unga människor idag är klokare än vad unga människor var för 40 år sedan.
Mm.
Och de lever hälsosammare, de tar bättre hand om sig och hela den här generation X och Y och sånt här. Mm. De är sådana som, det är mer förnuft idag i dem än vad det var i vart fall när jag var i samma ålder.
Mm. Bastubal får 5 av 5 gubbar av mig. Ja. Det är en otroligt skön och härlig aktivitet. Man blir frisk av det också.
Ja.
Lite så här pulshöjande lag och mycket. Ja. Ja. Har du några speciella bastu-ritualer? Kör ni björkris, musik, bastukorv? Nej.
Nej. Nej. Nej, inte ens det.
Inte ens bastukorv?
Nej. Bastu ska vara enkelt, det ska inte vara en massa.
Nej, det är bara kött och sippa.
Cirkus kring det, exakt.
Ja, precis. Jaha, ja. En öl kan man ju ta på sommaren.
Ska vara cirkusfritt i bastun.
Jaha, okej. Okay. Ja. Bra, då är vi tror jag nöjda för idag då. Jag vet, skoj av sig. Vi fick prata pengar en hel timme nästan.
Perfekt.
Nu är man glad.
Suverän start på året, tycker jag.
Yes, vi ska avsluta med att göra veckans hyllningar när vi hyllar någon eller något.
Ja.
Du får börja, Hannes. Vem
ja,
eller vad vill du
hylla? Ja. Ja, men nu ska jag passa på att hylla liksom någon i branschen. Eller på placeringssidan. Och då tänker jag hylla liksom all back-office-personal som finns. Eftersom jag nu ändå har jobbat med det, så vet jag att det är ganska otacksamt ibland, men utan dem så skulle ingenting bli gjort. Så att min hyllning går ut till backoffice-personal, inte bara inom placeringar utan överlag.
Mm, någon som verkar i tysthet och
ja, precis,
inte att, får sitta i poddar och glänsa.
Nej, att man tror att det är så enkelt med säg bara liksom en aktieaffär, men det är mycket, mycket jobb där bakom och liksom leveranser och penningöverföringar och så vidare. Så att en eloge.
Mm.
Elegant av dig det där, eftersom jag hade tänkt fråga när du sa att du började som backoffice faktiskt i tiderna.
Ja.
För det är ett jobb som jag håller helt med. Det är sådana här, det finns en uppsjö av dem runt om i världen i samhället som gör saker och ser till att det rullar och inte håller på med cirkushästar och grejer. Utan det, de bara ser till att det funkar. Jag tänker däremot hylla en som faktiskt är en cirkushäst idag. För nästa vecka så kommer till denna podd Ida Zetterström och pratar.
Eller var det förra veckan hon kom? Vi vet inte riktigt.
Det är nästa vecka och jag är jätteglad för det. Ida är ju en sån där som aldrig har bett om ursäkt för någonting. Och året som gick, alltså 23, så blev hon snabbast i världen på alla sätt och vis och vann allt som gick att vinna. Och åker omkring i en bil som har 12 000 hästkrafter bakom sig. Det är helt galet allting. Och nu är hon i USA. Hon har flyttat dit för att hon ska ta upp kampen på de riktiga top fuel dragsterbanorna. Och det ska vi höra mer om nästa vecka, och det ser jag jättemycket fram emot. Hon är en sån där som faktiskt ger katten i vad folk tycker och tänker. Hon bara kör snabbt.
Mm. Ja, ja. Bra. Bra hyllning. Jag ska hylla ekonomiåret 20. Vad är det för år? 2023.
2023.
Nej, men jag är ekonom i utbildningen. Ja. Ekonomisk historiker, och jag tycker ju om när det händer saker, när man får lära sig nya saker. Alltså det, herregud, vad det här året har varit händelserikt och man har fått lära sig mycket nytt. Tänkte på det när du nämnde den här bankfrossan, då blev jag funderad, var det i år? Det var ju det.
Ja.
Där på vårvintern där, när man trodde att hela banksystemet skulle rasa ihop och sådär. Det är höjda räntor som stiger jättefort och det är inflation och man lär sig hela tiden nya saker. Det påminner om 2008-2009 där man,
ja,
man också satt och bara studerade och tänkte att oj, hur ska det här gå?
Alltså människor som lever idag måste faktiskt vara rätt anpassningsbara med tanke på allt som händer.
Ja.
Det är alltid någonting. Det är pandemier och det är krig och det är AI och det är räntor och det är inflationer.
Ja.
Förr i världen så då hände det här hände på kanske 20 års tid, som nu händer per kvartal.
Ja, 2000 års tid tänkte jag som. Men, ja. Bra, då är vi nöjda för idag då. Stort tack Hannes för att du kom hit.
Tack för att jag fick vara med. Tack Hannes för att du kom hit.
Så säger vi tack och förlåt till alla andra då.
Tack och förlåt.
Nu har du lyssnat så här långt, så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax. Och så hörs vi nästa vecka.